Idag har Vatikanradions skandinaviska redaktion glädjen att hälsa Örjan Ekman välkommen hit.
Tack.
Du befinner dig i Rom under ett par veckor nu mitt i sommaren för att studera en italiensk präst, fader David Maria Turoldo. Du kallar honom fader David.
Ja.
Berätta, vem var han?
Ja, för mig har han varit då en stor inspiratör och jag mötte honom när jag var helt ung, jag var 24 år och kom till Sottilmonte där fader David just då hade öppnat ett ekumeniskt centrum. Han kände att äntligen så började man andas inom kyrkan. Vatikankoncilet hade betytt så mycket för honom och inte minst Johannes den 23. Så han ville göra någonting i Johannes anda och Vatikankoncilet och sökte unga medarbetare. Och genom Gunnar Wallqvist fick jag kontakt med honom. Och jag var just färdig med min examen, så det var mitt allra första arbete. Och jag arbetade 2 år hos honom, mellan 65 och 67. Sen har jag följt David under alla åren. Han dog 92 och under senare år har jag tänkt så här, det vore roligt också att introducera honom i Sverige, att skriva om honom, att berätta honom. Hans tankar, hans engagemang, hans predikningar och inte minst hans diktning som talar väldigt starkt tycker jag till den moderna människan. Så jag har skrivit lite, jag har skrivit en artikel i Hela jorden, jag har gett ut en liten essä. Och nu är jag tillbaka här i Rom för att träffa några av dem som han arbetade med, till exempel Gianfranco Ravasi som ju idag är chef för det påvliga kulturrådet. Men på den tiden då bibelforskare och arbetade nära med fader David.
Hur skulle du beskriva fader David, du som har följt honom under minst 30 år?
Han är svårfångad. Han var alltså en rebellisk person. Redan från när han var ung, han var mycket längre än alla andra i seminariet. Rödhårig och farlig på så vis att han var så otroligt intensiv i allting han gjorde. Både i sin tro, i sin häftighet och i sin reaktion emot det han inte tyckte om inom kyrkan. Och det gjorde genom hela livet var det så att han blev ofta missförstådd. För folk trodde att han bara var rebellig. Samtidigt så fanns det den här djupt förankrade tro hos honom. Och när man frågar David, vad är det som har inspirerat dig till ditt liv? Ja, säger han, först är det väl detta fattigdomen som jag mötte som liten. Där det ofta inte fanns mat på bordet. Jag minns en gång när han var 14 år och de var stor familj, de var 7 syskon och pappan var fattigbonde. Och David säger så här till sin mamma, men mamma, var det här allt, säger han. Och hon känner ju smärtan inom sig men svarar så här, min son, säger hon, man ska bara växa lite i taget, säger hon. Och det där berättade David med stor rörelse liksom. Och fattigdom, för han ville bli en röst för de fattiga, de människor som han kände var bortglömda. Pappan var djupt troende. Han sa, Gud har gjort allting väldigt bra. En sak inte så bra. Marken allt för långt ner. Så för att han gick efter dikeskanten och skar gräset till korna de hade och så. Det där präglade honom så starkt, David. Någonting annat som ju naturligtvis formade honom starkt. Du vet, på den tiden, de gick så tidigt i seminarium. Han kanske bara var 15-16 år när han bestämde sig att han skulle bli präst. När han var 24 år så var han prästvigd och hans första uppdrag var att komma till Milano 1941, mitt under brinnande krig. Och som ung präst fick han gå hem till familj och meddela, din man har stupat, din son sitter i fängelse och sådana svåra saker alltså. Samtidigt sa studenterna då som mötte honom i Milano, men den här nya prästen som har kommit, han liknar inte vanliga präster. Han är mera som en bror, sa de, och som ger oss så mycket stöd och glädje. Sen kan man säga att fader David, när konciliet kom, så blev han verkligen någon som ville föra ut det till människor. Det var en sån glädje i att kyrkan öppnade sina fönster, att man var öppen för dialogen, mötet med icke-troende. Så då kände fader David en väldig glädje och han var en fantastisk kommunikatör på så vis. Han kunde tala med alla människor, med bönder och med lärda. Och jag kände ju då till exempel han predikade i Sottilmontekyrkan där han borrade så djupt i evangeliet. Det var fantastiskt att höra hans predikan, han borrade så djupt. Sen om man ser David mot slutet av sitt liv så blev han kanske 70-80-talet. blev han besviken på att den här våren inom kyrkan inte förverkligas. Han hade en känsla av att kyrkan trängdes ihop på nytt. Och även italienska samhället blev mer intolerant, tyckte han. Och då fann han sin stora glädje i sånt som hände i Latinamerika till exempel. Och sen mot slutet av sitt liv, märkt av sjukdom, han drabbades av cancer men överlevde en operation och ägnade mycket då tanke, tid åt att tala om människan inför döden som finns i hans dikter och hans predikningar. Han hade tv-program, ibland också tillsammans med Gianfranco Ravasi, som betydde mycket för människor. Uppbrottet ifrån livet men också känslan utav Guds närvaro och Guds nåd. Så som du ser, han hade väldigt många olika aspekter alltså. Mm. Och jag tycker att nu i det här perspektivet att gå tillbaka och läsa och tänka på honom ger mig en väldig inspiration.
Så ditt arbete nu i Rom de här dagarna, förutom att möta personer som har kommit i kontakt med honom, vad är baktanken med det?
Ja, alltså jag vill försöka översätta lite mer. Och det sa också redaktören för tidningen Hela Jorden. Vad roligt det vore om vi kunde få mer dikter utav fader David. Men dikter är väldigt svårt att översätta. Så jag suttit lite ner på biblioteket på Svenska institutet där jag bor. Översatt en del. Översatt också en del utav hans böner till söndagarna. För det finns alltså en utgåva som är otroligt intressant, som heter Opere e giorni del Signore, alltså Herrens dagar och verk. Och det är alltså kommentarer till alla söndagar under de tre cyklerna, plus den ambrosianska riten. Helt fantastiskt. Ravasi skriver bibelkommentarerna, David skriver hymner, böner, doxologier. Otrolig rikedom. Ibland kan jag känna så här, när vi skriver nya böner i mässan och sådär, att det blir lite konformistiskt. Det är en viss stil man ska använda och så. Medan hos David finns poetisk styrka, det finns kraft, det finns brottningen också med tron. För att när vi går i mässan, det är ju inte bara så att vi allt ska bekräftas och så. Va? Det finns ju väldigt mycket frågetecken, inte minst i Gamla testamentet. Profeterna ställer frågor till Herren. I Saltaren så säger man ju någon psalm, men Herre, varför sover du? Ser du inte vad som händer? Jag tror inte vi skulle kunna formulera en sån bön i mässan, men David har sånt med den kraften och den styrkan, alltså den icke-troendes rop till Herren. Och jag tänkte att det här kanske kan vara lite inspiration för oss också idag.
Skulle du vilja att hela den boken översattes?
Nej, jag tror att den är för kanske för starkt anknyten ändå till en italienskt sammanhang och för svåröversatt också. Utan jag skulle välja några av de här bönerna, några av Gianfrancos kommentarer, tala kanske med församlingarna i Stockholm och jesuiterna i Eugenia kyrkan. Är det här någonting som vi skulle kunna använda och som skulle kunna ge inspiration? För det är det jag tror att David gör. Och Ravasi också, han inspirerar oss andra att också själva pröva bönens form, hymnens form och så. Det är inte bara någonting som man har gjort i gången tid. Vi kan ju också själva försöka formulera bönen, tankarna. Och då tycker jag det här också att även att tala om smärtan, lidandet, Guds frånvaro som vi kan uppleva. Ravasi skriver på något ställe så här, det kanske egentligen är den troendes vardag, det här frånvaron, osäkerheten, de här momenten utav ljus och nåd och jubel och så, de är inte lika vanliga. Men just då att finna ord och uttryck för det här, det vore väldigt roligt att flytta över till svenska tycker jag, i liten skala alltså.
Mm. Du är katolik.
Ja.
Har du varit det hela ditt liv?
Nej, det har inte varit. Jag är uppvuxen i Svenska kyrkan och en lycklig konfirmation och så. Men då gymnasiet slutade 50-talet, det var en ganska kristendomsfientlig anda i Sverige då. De två stora ledstjärnorna i intellektuellt liv då, det var Herbert Tingsten och Ingmar Hedenius. Och jag kände mig inte hemma riktigt i det kristna, så jag lämnade kyrkan, Svenska kyrkan, när jag var 18. Men sen när jag började på universitetet 1960, så jag tror jag ställde mig alla de vanliga frågorna då, meningen med livet och hur ska min framtid se ut, vad kan jag veta om de djupare frågorna och så. Det var liksom frågor som fanns inom mig. Och då hände det att ibland på väg hem då från Kungliga biblioteket, jag hade suttit och läst, hem till mamma och pappa på Söder, så passerade jag Norra Smedjegatan som fanns då på den gamla Brunkebergsåsen, och där låg Eugeniakyrkan. Och jag hade det som rastplats. Jag gick in och satte mig där. Och vad som var fascinerande med det rummet, det var ju att det alltid fanns någon som bad där. Eller man hörde systrarna komma, man hörde rosenkransen som rasslade när de gick där och så. Och lampan som var tänd intill tabernaklet och så. Och så hände det en dag då, det var inte en viljakt, men en dag så föddes bönen på nytt inom mig då, Fader vår. Och det var ju lite märkligt tyckte jag. Sådär. Så jag fortsatte gå, fick kontakt med katolska studentrörelsen. Väldigt livaktig, väldigt rolig på den tiden. Vi hade franska dominikaner, tyska jesuiter. Och efter ett par år, 62, så togs jag upp i kyrkan. Så det var inte ett byte av kyrka egentligen, utan det var en återupptäckt av Kristus. Och det är klart, det var en fantastisk tid. Och så kom konciliet och allt. Det var ju den mest spännande tid man kan tänka sig. 65 var jag färdig med mina studier och då hade jag kontakt med Gunnar Wallqvist och sa att jag skulle vilja jobba utomlands en tid. Jag känner en präst i Italien som söker medarbetare. Så länkades det ihop. Alltså. Jag är ju efteråt otroligt lycklig över alla dessa händelser. Alltså, tiden i Sottilmonte var som ett andra universitet för mig. Jag var Fader Davids sekreterare, jag var kommunitetens chaufför och vi delade på alla sysslor egentligen där.
Var det en stor kommunitet?
Nej, en jätteliten. Det var två präster och två lekmän och så en, ja du vet vad man säger på italienska, una perpetua, en kvinna som sköter allting viktigt men som också var sekreterare och som var mycket god vän till oss, Pina Krippa från Pontida. Och så hade vi lyckan då att som lite beskyddare eller mentor för vår verksamhet så hade vi då Monsignor Lodi Capovilla som hade varit Johannes den 23:e sekreterare. Och som jag också har fortfarande kontakt med, 94 år, klar i huvudet och en fantastisk person.
Var befinner han sig nu då?
Han finns i Sottilmonte, bor i det hus där Johannes den 23:e ofta var på semester när han var biskop och patriark. Och har gett ut allt skriftligt material efter Johannes, hans dagbok, hans brev och allting sådant. Och häromdagen när jag var nere i La Comunità di Sant'Egidio så sa de att två grupper från Sant'Egidio hade varit uppe i Sottilmonte och Monsignor Capovilla hade hållit två föredrag på 2,5 timmar var, 94 år.
Fantastiskt.
Och det är sådana inspirerande gestalter, alltså. Det är otroligt roligt och som håller andan levande från den tiden. Alltså, och det är en stor nål liksom att möta sådana personer.
Och vad har du gjort sen efter det i ditt liv?
Ja, alltså när jag kom hem till Sverige så tyckte jag måste ju också ha något borgerligt eller göra någonting. Inte bara, jag hade gärna jobbat inom kyrkan, någonting sådant. Men jag kom att ägna mig åt yrkesvägledning och studievägledning. Och det har jag tyckt mycket om. Jag jobbade mycket då med invandrargrupper. Vi hade tjeckiska dissidenter som kom i slutet av 60-talet. Vi hade polska judar som kom. Sen kom hela flyktgruppen från Latinamerika. Jag arbetade mycket med de grupperna. Lärde mig lite spanska och arbetade med dem. Och det höll jag på med länge. Alltså yrkesvägledning, vägledningsmetodik. På Arbetsmarknadsstyrelsen var jag också. Men sen ville jag gärna göra någonting annat. Så jag var tjänstledig och då kom jag att arbeta för en svensk hjälp- och biståndsorganisation som heter IM, individuell människohjälp. Och mitt första arbete för dem, det var i Mellanöstern, Jerusalem, med palestinska förståndshandikappade barn, ungdomar och vuxna under 2 år. Jag var föreståndare där. Och sen så blev jag arbetande ordförande för IM i Sverige under många år. Och innan jag gick i pension då 2006 så var jag samordnare för det arbetet i Stockholm. Men jag ser liksom en kontinuitet i det här, för att IM hade också detta med fredsfrågorna, ekumeniken, solidariteten i världen. Det var ju sånt jag hade lärt mig också hos Fader David i Sottilmonte. Och inom IM, som hade en kvinnlig grundare, Britta Holmström, var de här frågorna otroligt levande. Också religionsdialogen som de tillämpade tidigt, alltså 40-50-talet i mötet med tibetanska buddhister och palestinska muslimer. Så jag känner mig väldigt privilegierad att ha fått jobba i sådana här sammanhang.
Om du ser på Sverige idag och på Sverige på 60-talet, hur tycker du relationen med religion och tro och kyrka har utvecklats under de här åren? Inte bara i den katolska kyrkan utan i samhället?
Förändras väldigt mycket. Jag kände när jag läste på universitetet mellan 1960 och 65 att det fanns en väldigt kristendomskritisk hållning. Jag skrev en trebetygsuppsats i litteraturhistoria om Sven Stolpes katolska romaner. Och det var en väldigt udda sysselsättning, tyckte många. När jag kom tillbaka sen 67 till Sverige, då tyckte jag att det hade ändrats. För att då var det väldigt mycket engagemangsfrågorna som var dominerande. Det var hela Vietnamrörelsen som kommit. Och på något vis så fanns det i de gruppen större förståelse för engagemanget som människor kunde ha i kyrkasamfund och utifrån de premisserna. Idag kan man väl säga i Sverige, det finns ju naturligtvis en generation, vad ska man säga, de som är uppåt 30-40 och så, lite likgiltighet kanske, lite skepsis inför det kristna. Yngre människor är inte präglade av de tankarna, utan de är mer öppna för det här. Att människan har ett andligt liv och sådant, och som därför är också öppna för andra strömningar och så, va. Den ekumeniska stämningen är ju helt annorlunda idag. Så idag är ekumeniken någonting självklart, nästan för självklart, så att vi ser inte problemen kanske riktigt. Vi har en samtalsgrupp omkring Gunnar Wallqvist som har funnits nu i, den gruppen har funnits i över 40 år, ekumenisk grupp. Det är inte kyrkoskiljande frågor i gruppen alls, utan det kan vara andra frågor som skiljer oss åt så. Så det ekumeniska klimatet är ju fantastiskt, tycker jag, när man möter kristna från andra kyrkor. Fast det borde få konsekvenser i de kyrkliga strukturerna, tycker man kanske. Sen så är det väl det, man möter också många unga människor som är vilsna, och man skulle gärna se då naturligtvis att kyrkan hade en stor närhet till alla de här grupperna, vilket hon har i många sammanhang. Men jag känner lite det när vi går söndagsmässorna, eller mässan i katolska kyrkan, i svenska kyrkan. Predikan och förkunnelsen vänder sig väldigt mycket till de som redan är troende. Man räknar inte med att i kyrkan skulle komma personer som kan ganska lite om evangeliet och så, utan vi pratar för varandra mycket. Så att öppna forum mera. Det finns ett ställe i Stockholm som jag tycker är fantastiskt, som heter Katarinastiftelsen, som skapades utav Margit Sahlin. Det är verkligen ett dialogforum om frågor tro, naturvetenskap, tro, skönlitteratur, tro, sökande. Och det betyder väldigt mycket. De platserna behövs, tycker jag, väldigt mycket alltså i vårt samhälle. Mm. Sen naturligtvis närvaron bland alla de som lever lite i marginalen, alltså invandrargrupper, flyktingar. Vi har ju ett rätt segregerat samhälle. Så jag brukar vara ute i Tensta varje måndag och hjälpa till med läxorna för invandrarungdomar. Jag känner ju när jag kommer ut, jag är den enda helsvensken, tänker jag, när jag kommer där ute med alla från Somalia, Eritrea och Pakistan och så. Men vad som är roligt är att man möter ungdomar där som är otroligt engagerade. Så det är ett 20-tal vanliga svenskar som kommer dit och hjälper till. Men de mötesplatserna skulle behöva vara många, många fler alltså.
Nu tycker jag att vi återvänder till Fader David.
Ja.
Och du har talat om hans poesi och hans dikter. Och jag undrar om du skulle kunna läsa en av dem som avslutning. En av dem du har översatt till svenska.
Gärna. Och den är hämtad ifrån hans sista diktsamling som heter Canti Ultimi, de sista sångerna. Och jag ska bara vilja nämna också, när jag fick den boken, det var alltså då i februari 1992, så står det så här till Örjan och min Juan, i glädjen att minnas och att sjunga tillsammans, alltså sjunga Herrens låt tillsammans. Och när jag fick boken så var fader David redan död. Han hade dött 2 veckor innan. Och det var så fantastiskt att få denna hälsning. Så alltså, det var min stor gripenhet jag läste. Och dikterna handlar väldigt mycket om uppbrottet. Handlar om tystnaden. Guds tystnad. Varför är du tyst, Herre? Men varför har jag själv så svårt att vara tyst inför dig för att lyssna? Men det är också en anknytning till hela det agrara landskap där han levde. Och då ska jag läsa en av hans sista dikter. Vänner, jag känner mig som ett jäsande kar med druvmust efter lyckad skörd i väntan på att tappas om, vinstocken redan beskuren för en ny vår.